får jag liv i den.
Ja.
Fantastiskt. Så. Så jag måste få upp den. Så. Ja. Jag har 3 vuxna barn. Nyss när vi hade flyttat till Halmstad så var de ganska små. Och då skulle vi vid ett tillfälle åka och hälsa på farmor och farfar. Och vi hade då en spädbarn som skulle sätta fram en barnstol. Och så sen så körde jag och så satt frun med 2 tjejer 6 och 8 år i baksätet. Eller 5, 6 och 8. Och så sa frun till min fru Kerstin sa till att nu barn får ni packa lite grejer, leksaker och sånt, böcker ni får ha med på resan. Ja, det gjorde de då. Och då kom den minsta, hon var 6 år. Hon hade en sån här liten väska, flygväska. Och så har ni sett den här bibel, illustrerad bibel för barn, har ni sett i serieform. De är så här stora de böckerna och stora tunga. Och så hade hon tryckt ner 4 stycken bibel i serieform i den här lilla väskan. Så det stod ut, väskan var så stor och böckerna stod upp så mycket. Och det var trångt där bak i lilla Saaben. Så Kerstin sa att du får inte ha med dem, de är alldeles för stora. Jag ska ha med dem, sa 6-åringen. Ja, men du får ju inte ha med dem. De är, förstår ni, får ju inte plats där bak. Men jag ska ha med dem. Så tog Kerstin till på skarpen och sa: fattar du inte? Du, sluta nu, du får inte ha med dem. Då spände den lilla skrollan ögonen i pastorsfrun och så sa hon: tänk på att det är Guds ord. Hon fick ta med dem. För Guds ord är viktigt. Jag ska läsa bibeltexten, jag ska prika lite längre fram. Jag har med lite böcker där som jag har skrivit. Och den här boken vill jag speciellt nämna om, Bli en vanlig ovanlig människa. Den handlar egentligen om hur jag ska lära mig leva som en vanlig människa. Hur jag ska prioritera rätt, hur jag ska kunna lära mig sätta gränser. Hur jag ska samarbeta med den heliga ande så att jag kan bli den person som Gud har tänkt att jag ska bli. Ja, du kan köpa både på räkning, på Swish och kontant. Nog om det. När jag var 18 år så tyckte jag att jag var ganska duktig på att köra bil i Göteborg. Och jag skulle köra upp. Jag ska ärligt säga att det var en klantig uppkörningskontrollant och jag var lite övermodig så jag missade uppkörningen en gång och sen råkade det hända som inte får hända, att det blev också en speciell situation, jag kan inte förklara den, så jag missade uppkörningen en gång till och det var ganska tufft för en 18-årig kille när alla kompisar har fått körkortet innan och missa 2 gånger. Tredje gången lyckades jag ta det. Det värsta var ju liksom inte att jag fick vänta några månader på att få körkortet. Utan det värsta var ju liksom upplevelsen, skammen att mina kompisar fixade det, men jag fixade det inte. I efterhand så, jag menar det är klart att jag... Klart att han var klantig eller talat uppkörningskillen eller han kontrollanten, men till slut så var det ändå jag, anklagelsen riktades mot mig själv. Misstagen spelades upp gång på gång. Jag vet exakt vad som hände, så att säga, vad jag gjorde och så. Jag tränar, jag har spelat fotboll aktivt 25 år och jag älskar att springa efter en boll, men jag börjar bli för gammal för det. Och jag behöver hålla efter min rygg så jag tränar på gym. Och då springer jag på rullband. Och det är så illa tråkigt, ursäkta. Så jag måste liksom lyssna på någonting under tiden. Och det går ju liksom inte att lyssna på stilla poesi. När man springer så här, det går liksom. Utan det blir liksom alla möjliga. Det kan vara thrillers och det kan vara deckare och det kan vara romaner och så vidare. Och jag har ibland bara tagit böckerna i hyllan, så här ljudböckerna i hyllan på biblioteket och inte tittat så noga vad det är för några. Och så har jag lyssnat på rätt mycket böcker skrivna av kvinnliga författare, svenska kvinnliga författare. Och någonting som slår mig gång på gång, det är, som kommer fram i de här romanerna eller böckerna, det är att Den svenska kvinnan brottas ständigt med dåligt samvete att inte räcka till. Att inte vara duktig nog, inte vara smal nog, inte vara vacker nog, inte vara sexig nog, inte vara smart nog, inte vara mammi nog, inte vara husmoderlig nog. Ska vi se. Vänta, ett ögonblick. Jag ska visa, eller jag ska prata om vad en man, en psykologiprofessor från Italien, vad han har sagt. Men jag kan inte uttala namnet, så vi ska få se det här. Det är inte helt lätt. Han har forskat i vad som är normaltillståndet för en människa. Och han lät intervjua tusentals människor, eller han rättare sagt tusentals människor fick varsin personsökare som pep vid slumpmässiga tillfällen. Sen fick de skriva ner vad de gjorde, vad de tänkte, vad de kände när det hände. Och en av de mest märkliga liksom resultaten av hans undersökning, det är just handlar om ensamhetens konsekvenser. När människor är ensamma och inte störs av ljud, aktiviteter, så vandrar deras tankar automatiskt mot en upplevelse av att vara missnöjd. Mot en känsla av att inte räcka till. Mot en oro för framtiden och en konstant självupptagenhet. Och så skriver han så här. Förståndets normaltillstånd är tvärt emot vad vi ofta tänker oss, kaos. Och så känner man skammen, misslyckandet, domen över sitt eget liv. Varför är jag sån här? Jag är hopplös. Känslan av att inte räcka till som människa, att inte vara nöjd med sig själv, verkar förfölja människan. De här känslorna har varit, tror jag, typiskt för varje människa i alla tider. Men de är inte mindre i vår tid. Att inte vara nöjd. Känslan av att jag borde vara bättre. Jag borde vara annorlunda för att riktigt duga. En man som är, han heter Louis Meads. Han är docent i psykologi i Fuller Theological Seminary i Los Angeles. Han menar att det finns tre vanliga orsaker till att en människa känner skam och inte är nöjd med sig själv. Han säger att det är det sekulariserade samhället, den nådeslösa religionen och icke-accepterade föräldrar. I sportens värld, om vi börjar med det sekulariserade samhället, i sportens värld finns det ingen plats för nåd. Där premieras bara de bästa. Trots att man älskar sport kanske man inte platsar i laget. Och platsar man inte i laget så är man udda. Jag berättade just igår att jag var hyfsat duktig i idrott när jag växte upp. Så hela min uppväxt var jag aldrig reserv. Men jag vet sådana som var reserver jämt. Och jag ser dem idag. Hur de präglades av det här. Hur de har satt sig liksom hela personligheten. Brutna människor. Jag säger inte att det bara beror på det. Men en av sakerna handlar definitivt om det. Men det här samhället handlar om så mycket om att prestera i skolan. På arbetsmarknaden finns det ingen nåd. Det måste man prestera för att duga. Bra betyg, bra resultat är det som gäller. Lönsamhet, effektivitet. På många jobb så var det 5 anställda tidigare. Och 5-10 år senare så är det 2 som ska göra samma jobb. Det är full fart. Det ska räcka, man ska räcka till hela tiden. Man ska vara duktiga. Och är man inte duktig tillräckligt så gör man sig inte besvär. Men så går väldigt många människor in i väggen också. I utelivet, i innelivet, är det heller ingen nåd. Har man inte rätt storlek på formerna, ser man inte ut som modetjejerna i Hennes & Mauritz eller modetjejerna, killarna i Hennes & Mauritz sommarkatalog, så gör man sig inte besvär i vissa kretsar. Sen kan man fråga sig, fotomodellerna, tror du de är nöjda med sitt utseende som vi dyrkade över hela världen? Ja, någon säger att jag har för små öron, en annan tycker att de har för stora händer eller för raka nyckelben eller vad som helst. Tror inte heller att välutbildade människor, präster, läkare, professorer, ingenjörer, framgångsrika människor är nöjda med sig själva. Den här världen pressar på människor att aldrig vara nöjda med sig själva. Den andra orsaken, menar den här professorn, till att människor upplever skam, det är just den nådeslösa religionen. Många har vuxit upp i en sträng frikyrklig miljö som i och för sig har bäddat i en personlig tro på Jesus och en trygghet för framtiden och så vidare, men ändå med en gudsbild som inte betonat att Herren är en god och generös Gud, utan en ganska sträng och allvarlig Gud. Har man predikat en massa måsten och förbud och krav, så indirekt så predikar man in i människors liv att du duger inte som du är. Har jag vuxit upp med en sträng religion, så finns det i allmänhet också en mörk ton i mitt samvete, och jag har svårt att vara nöjd med det jag gör. Den tredje orsaken, menar den här docenten, det är icke-accepterande föräldrar. Tänk dig ett barn som gång på gång upplever att föräldrarna klagar på dig och säger du borde skärpa dig, eller att du inte skäms. Alltså, jag har haft tre barn som vuxit upp. När flickorna växte upp så kom de in i punkstilen. Och de var svarta, liksom svartmålade och svarta runt ögonen och sundiga byxor och nitar överallt och det ena med det andra. Och så var det ett kristet gäng, de höll ihop. De är ju kristna punkar. Och jag retade dem lite och kallade dem för KKK, kristna kennelklubben. De hade hundhalsband och så liksom. Men det tog de med ro, det var lugnt. Men ändå här med nitar och det. Men det är så viktigt att barn får vara fria. Och min dotter, hon var med i lovsångsteamet på den tiden. Och jag sa så här till henne. Som min pappa, som din pappa, så är det, du får klä dig hur du vill. Jag kommer inte lägga mig i det, jag kommer inte att tvinga dig. Utan du får klä dig, vill du klä dig så får du göra det. Men är du med i lovsångsteamet, du pratar som pastor, då har du inga nitar. Därför att nitta symboliserar hårdhet och avståndstagande för många. Och det står inte lovsång för alls. Det handlar om närhet. Och det kunde hon köpa. Men sen gick det över den där KKK-tiden. KKK-tiden. Men du som är förälder. Det är jätteviktigt att visa sitt barn föredöme. Men låt barnet ge barnet frihet. Ju äldre i början så måste du vänja den unge vid den väg den ska vandra. Men ju äldre barnet blir så måste barnet få känna att det har frihet. Och att föräldrarna litar på dig. Lita på det. Även om de går omkring i trasiga jeans, knallröda läppstift och barnavel. Ja. Ända sedan Paulus blev kristen så brottades han med skulden. Tänk, han som var apostel, han hade förföljt Kristi församling. Så vi kan ana det här hos Paulus också. Den här skammen. Hur kunde jag göra detta? Hur kunde jag bete mig på det här sättet? Som kristen kan jag också uppleva en massa skamkänslor som inte vill släppa. Trots att jag bett om Gud om förlåtelse en massa gånger så släpper det inte. Så känner man skammen. Och det värsta är, min vän, ju mer du har upplevt av Guds kraft och Guds mirakel och Guds härlighet i ditt liv, desto värre blir det när du klantar dig. Och du känner ännu mer skam. Killen som inte kan låta bli internetporren. Kvinnan som inte kan låta bli cigaretterna. Mannen som gång på gång drabbas av vredesutbrott. Mannen som misslyckas med att nå sina mål. Hon som tröstätet gång på gång på gång. Hon som misslyckas med bantning gång på gång. Hon som handlar i depressioner igen och igen. Och så känner jag skammen som kommer över mitt liv. Varför är jag sån här? Jag är hopplös. Känslan av att inte räcka till som människa. Att inte vara nöjd med den man är. Verka förfölja människan. Men vad finns det för vägar ur det? Jag kan hantera den här känslan av ofullkomlighet på många sätt. Jag kan försöka anstränga mig lite till, kämpa lite mer, anmäla mig till en kurs, få lite bättre kondition, få lite bättre karaktär, gå upp lite tidigare på morgon för att komma över den här känslan av otillräcklighet. Känslan av att jag är ju inte som jag borde. Jag kan straffa mig själv med självsvält, med hetsätning, jag kan skära mig armarna, jag kan fly in i arbete, fly in i amorösa äventyr, kompensera mitt dåliga samvete med att göra en massa saker för Gud. Det är några sätt. Jag ska nämna om ett sätt senare. Ett sätt till senare. Problemet är bara att längst inom mig så vet jag att orsaken till att jag har det så här, det är att något saknas hos mig. Om jag bara var lite bättre, lite snyggare, lite mer intelligent, lite snabbare i löpning, hade lite mer tur, hade lite större bröst, hade lite bättre karaktär, lite mer pengar, lite smalare midja, lite bättre form, varit lite mer balanserad, lite järvare. Om jag bara var lite bättre på att stänga käften, om jag var lite bättre på att öppna käften, då skulle jag duga. Men inte nu. Det är lätt att känna sig skyldig i vår värld. Och även om vi ser en massa fel på andra människor, så någonstans när vi är alldeles stilla och kommer till oss själva, så drabbar den här domen oss. Och så går vi omkring med skuld och skam för den vi är och det vi har gjort. Bibeln utgår ifrån att varje människa är skapad av Gud och lever sitt liv inför den levande Gudens åsyn. Och människan är ansvarig med sitt liv inför honom. Allt det jag gör, allt är egentligen, oavsett om jag gör det mot Gud, mot mig själv, mot andra, mot världen, så är det ytterst att jag är ansvarig inför Gud för det. Och jag tror Paulus hade det här i åtanke när han skrev Kolosserbrevet. Vi kan titta på, det är sån otrolig elektronik i den här kyrkan. Alltså man behöver inte trycka på någon knapp, man bara gör så kommer bilden. Ser du? Jag är imponerad. Ni som var döda genom era överträdelser och ett oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Jag kan läsa nästa. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. När en människa blir en kristen genom dopet och tron, dopet kommer till Kristus, så förenas hon med honom. Och Gud gör henne levande. Hur kan han göra det? Jo, Jesus har utplånat skuldebrevet som belastade oss med lagens krav. Genom sin korsdöd blev Jesus offerlammet, eller syndabocken, som i sin egen kropp sonar mänsklighetens synd och skuld. Och när Paulus skriver till kolosserna så säger han att det skuldebrev, den anklagelsen som anklagat deras samveten, finns inte längre kvar. Tack vare Jesu försoning så har Gud förlåtit mig allt som är fel. Också de fel som jag har gjort mot mig själv. Därför så finns skulden inte längre kvar. Och om skulden inte längre finns kvar, då finns det ingen orsak för mig att känna dåligt samvete för det. Eller skam för det. Ni har säkert ett kontokort. För en del år sedan, och det var innan mobiltelefonerna och smartphones tid, så hade jag tagit ut pengar och jag visste att det var en räkning som skulle betalas. Och jag tänkte, jag har nog inte nog med pengar på kontot. Och en hel dag gick jag och oroade mig för hur mycket, att jag har inte nog med pengar på kontot. Jag står i skuld till banken. Och så gick jag så småningom och kollade, stoppade in kortet i automaten och fick ut ett sånt här kontoutdrag. Och det stod att jag hade gott om pengar på kontot. Så all den där skulden, mina vänner, hade jag helt i onödan. Det var en skuld för en skuldkänsla för en skuld som inte fanns. För jag gick inte och tittade efter i banken vad det stod. Och det är lite människans dilemma. Att vi går och känner skuld för en skuld som inte finns. Om det är så att jag gång på gång har bett Gud om förlåtelse. Men inte känner att jag får förlåtelse. Det är ju ingen här inne som har gjort det, förstår jag ju. Nej, inte någon. Men i Halmstad är det folk som känner så. Ja. Om det är så att jag ber Gud om förlåtelse gång på gång och känner inte att jag får förlåtelse. Det är inte så att det är fel på Gud. För han säger i Guds ord att han förlåter. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Då är det. Utan istället är det mina egna känslor av skam som lurar mig. Att jag kan inte förlåta mig själv. Jag har en bild av mig själv som jag försöker hela tiden. En bild av min egen självförgudning som jag tror att jag ska vara sån och sån. Och så känner jag skam för att jag inte kan leva upp till den. Skam. Det dröjde länge innan jag begrep att skam är högmod. Men säger du, vad då högmod? Det är väl det minst. Högmod är väl det minsta jag är. Jag som känner sig skamfylld och tyngd så här. Jo, vet du varför? För det första handlar det om att du accepterar det inte som du är. Utan du försöker vara någon annan än den du är. Men vet du, för det andra? Det är så här. Om du går omkring och bär på skam och tror inte, liksom, du blir aldrig av med det här. Så tänker du så här, okej. Jesus, han förlåter alla världens synder. Han förlåter den värst rövan på korset och han förlåter den och den för den synder. Men mina synder, de är så svåra så de kan han inte förlåta. Snacka om att vara högmodig. Jag är så speciellt så mina synder, de klarar han inte av att förlåta. Titta, nu kommer det igen. Ja. Nej. Ja. Ja, en till då. Får trycka två. Det här är ett av mina, jag har många favoritbibelord, men det här är ett av dem. Nej, inte än. Hur ska man göra för att backa tillbaka? Jag har inte lärt mig det. Trycka två gånger där. Okej. Okay. Nej, inte den. Den innan. Nej, inte den. Inte den. Inte den. Jag är inte lika imponerad längre. Ja, det kanske är bättre med vanliga sådana här. Ja. Ett försök till då. Nu då. Nej. Nej. Ja, en till då. Så. Och så. Där! Så här står det i Hebreerbrevet 9. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden? Hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden? Vet du vad döda gärningar är? Döda gärningar, det är handlingar jag har gjort, tankar, föresatser som jag har, som handlar om att om jag bara vore annorlunda så vore jag okej. Döda gärningar är allt jag gör för att Gud och människor ska gilla mig mer. Och ju mer du har upplevt av förkastelse och skam i ditt liv, desto svårare har du tro att du blir rentvättad av Jesus. Därför det har blivit en del av ditt sätt att leva, att prestera, att göra någonting. Förr i tiden när jag var liten, då hette tvättmedlen surf och gör. Och då kunde man säga så här, bättre en surf i handen än 10 gör i byxorna. Ja, det var inte så djupt skämt, men så är det. Numera så heter tvättmedlen istället Ariel Ultra och Via och Grumme och så vidare. Det är inte jag som tvättar, jag fick stå upp på nätet den sista Grumme. Men titta, innan jag tänkte, kommer den. Men Jesu blod är det enda tvättmedlet som fungerar mot smutsiga samveten. De här Via och Ariel Ultra, de funkar ganska bra med kläder. Men det enda som funkar mot smutsiga samvete, det är Jesu blod. Ett av offren i Gamla testamentet. Vet du att offren i Gamla testamentet, du kan tycka det är jättekonstigt, men alla de offren är egentligen en beskrivning av, en förebild för Jesu offer på Golgata. Så genom att studera hur vart och ett av de där offren gick till, så säger det någonting om, ger det extra perspektiv åt Jesu död på korset. Och ett av offren som man offrade, nämligen brännoffret, det brann på altaret 24 timmar om dygnet. Det vill säga 24 timmar om dygnet så överskyller Jesu rena blod, Jesu rena liv, alla dina fel och brister. Varje sekund, vare sig du sover eller är vaken, så sonar Jesu blod dina synder. Och det är det Johannes har i åtanke när han skriver i sitt första brev. Detta skriver jag till er mina barn för att ni inte ska synda. För Gud vill ju inte att vi ska synda, inom parentes. För det är bara korkat. Men om någon syndar, så har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra, utan för hela världens. Den säger så här, det står inte så att han blev försoningen eller kommer att bli försoningen, utan det står att han är försoningen. Och det står inte att han förde vår talan eller kommer att föra vår talan, utan han för vår talan. Och han är, inte var, inte kommer att bli försoningen, han är försoningen för våra synder. Och så inte så, det står inte bara våra, utan hela världens. Så egentligen är alla människor på hela den här världen, de är redan frälsta. Om de bara begrep det. Om de bara tog emot det. Han är försoning för våra synder. Inte bara våra, utan hela världens. Vår uppgift är att gå ut och tala om för människor att du vet du att den synd, allt som du har begått, det är redan förlåtet. Det är redan klart. Det är redan betalt. Bara börja tro det. Bara bejaka det. Och det innebär också, min vän, att just nu, innan du ens har hunnit börja synda, innan du ens har hunnit be om förlåtelse, så ligger Jesu blod, Jesu rena liv där på offeraltaret och sona dina synder. Det handlar om att sluta kämpa, sluta grubbla hur du skulle ha gjort. Luta dig tillbaka i bänken. Vila i att just nu, dygnet runt, billigt talat, så ligger Jesu rena liv där på offeraltaret. Och hans rena liv sonar, överskyler allt det du inte är. Allt det du inte är, det är han. Och det är det handlar om. Och när du tillåter ditt samvete att tvättas rent, du behöver inte göra någonting för det. Du bara säger Jesus, allt jag inte är, det är du, tack. Det är allt. Och så kan du förlåta dig själv. Och förstå att jag kommer aldrig att bli den människan. Jag kommer aldrig att bli den människan som jag hela tiden drömmer om. Utan Jesus, du är redan den människan. Du har redan levt det fullkomliga livet. Hjälp mig att leva i din vilja. Och så vill han utveckla dig och bli en person som du bara kan ana att du skulle bli. Alltså ta till exempel Simon. Jag menar, tänk, han är en fiskare, en vanlig fiskare i en bortglömd del av världen. Och så böjer han sina knä och så säger, han fattar det här. Jesus, gå bort från mig för jag är en syndare. Det han säger i praktiken är, Jesus, det är bara du som är fullkomlig. Det är bara dig det handlar om. Och vet du, hans liv slutar okej. Okay. Han ger sitt liv för Jesus. Men han blir en av världshistoriens mest kända människor. Han har skrivit viktiga brev i världshistoriens mest kända bok. Han har en byggnad uppkallad efter sig som en av världens mest kända byggnader. den är oansenlig lille fiskare. Det händer någonting när Jesus får, när vi liksom låter honom få tvätta oss rena, och så säger vi, ske din vilja istället. Ett annat vanligt sätt för människor att hantera sin skuld, som är jättevanligt i samhället, det är att skylla på andra. Alltså, man ser sig själv som ett offer för omständigheterna. Gång på gång hör vi berättelser som låter så här. Det är samhällets eller politikernas fel att jag inte har något jobb. Eller man pratar om killen som växte upp i en familj med arbetslöshet och droger. Därför blir han kriminell. Eller min morsa och farsa gav mig inte nog med kärlek. Därför blev mitt liv som det blev. Eller jag har en sån bufflig pastor i min församling. Därför kan jag inte blomma ut i min kallelse. Och jag är med om saker i livet som jag tycker är orättvisa. Drabbas jag av sjukdom eller död eller möter på lidande. När andra gör fel mot mig, talar skit om mig, så är det lätt att bli besviken. Och inte bara det. Det är lätt att tycka andra har förstört mitt liv. Och så blir jag ett offer för omständigheterna, för andras godtycke, för ödet, för Guds vilja. Och så tycker jag synd om mig själv. Jag tycker att allt är orättvist. Andra har förstört mitt liv. Men det läskigaste med det är att jag gör mig själv till ett offer. Jag har släppt kontrollen på mitt liv till andra. Jag blir ett hopplöst byte för den här världen och för mörkrets krafter. När Jesus spikades fast på korset så hängde han där helt försvarslös. Han kunde inte ens vifta bort flugorna som surrar runt hans ansikte. När hans händer och fötter var fastspikade så var han verkligen ett offer. Han var totalt i händerna på alla som ville honom illa. Han var utlämnad åt onda makter, åt mörkrets makter. Han var utlämnad åt smärta och sjukdom, åt lidande. Men vet du, Jesus blev ett offer för att du inte skulle bli det. När man inom anonyma alkoholister, AA, pratar om det här med problem med missbruk, så tränas man stenhårt i en sak, vet du vad det är? Ingen får säga, jag fick ett återfall och började dricka alkohol. Man tränas stenhårt, så får man inte säga. Utan man tränas att säga, jag tog ett återfall. För när jag säger jag fick ett återfall, då ser man sig som ett offer för omständigheterna och så vidare. Men när man säger att jag tog ett återfall, då även om jag säger att det var mitt fel, då tar jag tillbaka ansvaret för mitt liv och säger att det var jag som gjorde det. Om du vill växa som människa och kristen, ta då ett heligt beslut i ditt liv att jag väljer det liv jag ska leva. Valet är mitt. Jag tar ansvar för mitt liv. Nu ska vi se då. Och därför vill jag säga så här. Snart. Ja, nej. En till. Nästa. Där. Bli inget offer. Och så är det fyra. Första punkten där. För det första. Förlåt dem som har gjort dig illa. Jesus har försonat hela världens synder och skulder, också dina. Han blev fastspikad på korset. Han blev offret för att du inte skulle bli det. Men om du inte aktivt väljer att förlåta dem som har gjort dig besviken, oavsett om det är föräldrar, livspartnern, kompisar, läkare, pastorer, myndigheter, lyssna, då kommer du att bli det fastspikade offret istället. Om du inte förlåter, så kommer de här minnena, dessa människor, minnena av vad dessa människor har gjort mot dig, för alltid indirekt att nagla dig fast vid det som en gång har skett. När en människa väljer att förlåta dem som har gjort den illa, så är det ett uttryck för att jag väljer att ta tillbaks kontrollen över mitt liv. Någon har sagt så här, och det är såklart en överdrift, men till slut kan andra människor bara skada min kropp. De kan inte skada mitt inre. Nu är det inte riktigt så enkelt i praktiken, men alltså, vad den menar som säger så är så här att om någon säger till mig att du är värdelös, så väljer du att tro på det eller ej. Om du bara säger att nej, det är inte sant, jag är älskad av Gud, då fördärvas du inte. Men om du väljer att tro på den lögnen, jag är värdelös, då blir du skadad. Nu är det inte så enkelt med barn som får reda på detta, för det, vi kan inte, man värjer sig inte. Men ni förstår säkert tanken. På något sätt så handlar det så mycket om hur jag ser på mig själv och vad jag väljer att ta in. Förlåt dem som har gjort dig illa och välj att ta kontrollen över ditt eget liv. Vi har sett så många mirakler under våra 50-talet kurser som vi har haft i personlighetens upprättelse. Så många mirakler som har hänt när människor har förlåtit dem som har gjort dem illa. Myndigheter, pastorer, övergrepp, alla möjliga saker. För då har man återtagit makten över sitt eget liv. Nästa punkt. Vägra tyck synd om dig själv. Gud vill att du ska ta ansvar för ditt liv. Han vill att du ska stå för det. En dag så handlar när ska du stå inför Gud. Och Gud kommer inte att fråga dig vad andra har gjort mot dig. Han kommer att fråga dig, vad gjorde du av det liv som jag gav dig? Och jag ska säga det så här. Jag har suttit i, jag tror inte jag överdriver, jag är över i flera tusen själavårdssamtal och får förbönstillfällen och liknande. Det är ingen överdrift. Och jag kan säga att det är enklare för en människa att bekänna både lögn, stöld, äktenskapsbrott och mord än att bekänna att jag tycker synd om mig själv. Jag vet bara ett tillfälle. Jag vet bara ett tillfälle för alla de här gångerna där en människa utan att ha fått en undervisning om det innan har rent kommit fram och fått förbön. Du måste be för mig, för jag tycker så vansinnigt mycket synd om mig själv. En gång minns jag det. Oprovocerat, om man säger så. Att tycka synd om sig själv. Jag ska tala om det i eftermiddag. Bland annat, det är en mörk, dold sida av människans personlighet. Vi gjorde en gång en Israelresa, jag har gjort ett par stycken, men vi gjorde en gång med församlingen och några till. Och på den här resan var det med en helt blind kvinna som heter Tina. Hon var glad och så vidare. Och så vid ett tillfälle när vi åkte buss så var det så otroligt, solljuset bara blända allihop. Och då bara kläckte jag ur mig till Tina att ibland kan det till och med finnas fördelar med att vara blind. Men Tina, hon snoppade av mig direkt. Det finns många fördelar med att vara blind, sa hon. Ja, tänkte jag. Men vet, det som var speciellt med den här Tina var att hon vägrade tycka synd om sig själv. Hon var alltid glad och gnällde inte liksom och klaga. Och liksom, om inte hon som var blind tyckte synd om sig själv, då var det lite svårare för mig att klaga att jag hade ont i min tå eller klaga på att de arabiska försäljare hade lurat mig på pengar eller något sånt där. Så hon var med och gjorde den här resan till en toppenresa. Därför att en människa som inte tycker synd om sig själv sänder ut så otroligt goda signaler till människor runt omkring. Och jag sa det första, eller vid någon av samlingarna här på den här kursen. Om en människa vill fördärva sitt liv så kan jag säga att det bästa sättet det är att tycka synd om dig själv. Nummer två, se dig själv som ett offer. Och för det tredje, var bitter. Har du de tre grejerna tillsammans så kan jag garantera dig att ditt liv är kass. Tyck synd om dig själv. Var bitter och se dig själv som ett offer. Vad ska jag då göra? Men jag vill säga så här. Ta då ett heligt beslut i ditt liv. Oavsett vad som händer, jag vägrar att tycka synd om mig själv. Ta det beslutet i ditt liv. Men vad ska jag då göra när livet är svårt? För det är ju det, kanske till och med också för er här i Motala. Vad gör jag när livet är svårt? Ja, vi kan läsa Bibel. Vad står det där? Jag läser Saltaren till du ser. Där står det i för sig härliga salmer. Lova Herren min själ och förget dig vad gott han har gjort och så vidare. Sådana underbara. Men vet du en sak? Det finns fler klagosalmer i Saltaren än det finns lovsånger. Vet du det? klagosalmen som händer. Varför Gud gör du så här? Hur kan du tillåta att de onda människor vinner hela tiden? Och jag som vill tro på dig, det går bara åt pipan. Vad är du för en Gud? Kom igen. Sover du Gud? Står det liksom. Visst är det gott? Och Bibeln, det verkar vara som att Bibeln gillar. Alltså Gud gillar när vi klagar på honom. Gud, Luther, han sa så här: proppa Guds öron fulla med hans egna löften. Gud gillar när vi klagar, när vi bankar, när vi går till honom och klagar på honom istället för att gå till frun eller till grannen och klaga på honom, utan går direkt till honom. Och jag kan säga att jag har en bok hemma där jag skriver ner, eller jag har den med, skriver ner mina böner. Jag har gjort så i 22 år liksom, i olika böcker. Om ingen får läsa den, det är bara jag och Gud. Men där finns det mycket: Gud, kom igen. Vad gör du? Tyst, jag fattar inte. Du är så tyst. Har du övergett mig? Var är du någonstans? Kom igen, Gud, gör någonting. Alla de här klagosalmerna utom en slutar i lovsång. Och det säger oss någonting, att när du går i närkamp med Gud och börjar brottas med Gud, så händer det någonting med dig också. Och det är just därför som det här är så viktigt. Och jag vill säga så här: det är jättebra, vi har själavård och vi har förbön och kör gärna kurser. Men väldigt många kristna, huvudproblemet för dem är inte att de behöver mer förbön. Huvudproblemet för dem är inte att de behöver mer själavård, utan de behöver lära sig att hantera sin självömkan och gå och brottas med Gud istället. Att gå, att liksom bära med sin smärta, sin nöd, och liksom få en dialog med Gud. Det är en väldig skillnad på att klaga direkt till Gud eller klaga till Gud på sin, för sin granne istället. Och med saltaren i ryggen så kan vi lära oss att ropa till Gud: Gud, jag vägrar att tycka synd om mig själv. Jag vägrar att se mig som ett offer. Men Herre, jag ser ingen utväg. Du måste förbarma dig. Grip in, trösta mig. Det händer någonting med dig när du börjar leva ansikte mot ansikte med Gud. Den tredje biten. Ta ansvar för ditt eget liv. Börja fråga Gud: vad har du tänkt med mitt liv? Lyssna på Guds drömmar och tilltal. Ta kanske några dagar i bön och fasta. Fråga honom: vad vill du med mitt liv? Fundera på vem du egentligen vill vara om 5, 10, 20, 30, 40 år. Det kan du göra när du inte ser dig själv som ett offer. När du har förlåtit människor. När du inte tycker synd om dig själv. Då helt plötsligt har du ansvar för ditt liv. Och då kan du också be den här bönen. Nästa punkt. Nästa. Då kan du också säga: kom heligande. Kom heligande. Bara visa mig dina vägar. Visa vad du har på gång. Visa vad du har på ditt hjärta för mig. Bara den som har kontrollen över sitt eget liv kan ju ge kontrollen till någon, eller hur? Har jag inte kontrollen så kan jag inte ge iväg den. Och Gud vill att vi ska ge kontrollen till honom. Men först måste vi på något sätt samla in spillrorna av oss själva och erkänna det här. Så här är jag. Herregud, kom och fyll mig med din ande. Så vill jag sluta med fyra bilder. Här kommer första. Där. Jesus har betalt din skuld. Det första jag vill säga: han har betalt din skuld. Nästa. Överlåt den till honom. Men det vill jag säga: allt det du känner att du inte är, som sagt, det du inte är, det är redan Jesus för dig. Bekänn det som synd, min skam, att jag inte förlåter mig själv, att jag försöker vara någon jag aldrig kan bli. Lägg ner drömmen om att, som jag sa på kursen här, människans synd i Edens lustgård var inte att de skulle hora eller stjäla eller mörda, utan deras synd bestod att de själva ville vara Gud. Och det handlar om. Vår skam handlar om att vi själva vill vara Gud. Och inte vila i att vi bara är vanliga människor. Så erkänn att du är en vanlig människa. Erkänn att jag kan aldrig bli fullt ut den person som vare sig Bibel, Gud vill att jag ska bli, eller jag själv drömmer om att bli. Bara vila i det, men tack Jesus för att du är redan den personen. Och därför vill jag bara bekänna min skuld och min skam inför dig. Bara ta hand om den. Och tack för att jag duger fast jag inte duger. Det är vad nåden handlar om. Och för det andra, Jesus blev ett offer för att du inte skulle bli det. Ta tillbaks ditt liv. Ta tillbaks ditt liv från självunkare. Ta tillbaks ditt liv från de som har gjort dig illa. Ta tillbaks ditt liv från myndigheter. Ta tillbaks ditt liv från de som svek dig. Ta tillbaks ditt liv från de som har utsatt dig för övergrepp. För de som har pratat illa om dig. Ta tillbaks det genom att förlåta dem. Och så säger Gud, jag vill inte vara ett offer. Jag vill vara ledd av din ande istället. Amen. Bara stilla ett ögonblick. Jesus, jag tackar dig för att du är det, den jag aldrig kan bli och aldrig. Förlåt mig att jag så många gånger försöker jämföra mig och liksom bli en person som söker min egen härlighet och själv vara Gud. Kom Jesus, tack för din nåd, tack för din försoning, tack för din död på korset, tack för allt vad den har med sig i vårt liv. Tack Jesus. Jesus. Jag tror, jag ska inte ha någon förbön, för jag tror det är ganska många som skulle komma fram, så det är ingen idé liksom, det blir, utan jag tror jag ska be framifrån. Kan vi bara säga så här? Jag säger före. Jesus, jag kommer till dig och jag vill bekänna min skam som synd. Rena mig och hela mig. Ni som bara känner igen er, det bara, vi säger det tillsammans. Jesus, jag kommer inför dig. Jag bekänner min skam som synd. Rena och hela mig. Jesus, jag bara tackar dig för ditt blod sonar för all världens synd. Ditt blod är försoningen för all världens synder, också mina synder. Ditt blod tvättar mitt samvete rent från döda gärningar. Herre, hjälp mig så att jag inte försöker göra en massa gärningar för att människor och jag själv och Gud ska älska mig bättre. Hjälp mig att bara vila i att nu är jag älskad. Du bor i mig Jesus och du är fullkomlig. Och därför kan jag inte förakta mig själv när du bor i mig. Tack Jesus. Tack Jesus. Bara kom och gör ditt verk. Och så ber jag helige ande att du tvättar mitt samvete rent. Guds ord säger att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all vår orättfärdighet. Har du bett om dina synders förlåtelse, så i kraft av Jesu ord och löfte vill jag tillförsäkra dig. Dina synder är dig förlåtna. Också skammen, också skulden, också förkastelsen. Det är förlåtet. Hans blod täcker allt.